välkomna till Dagens Industris ledarpodd där vi som vanligt tittar på veckans två viktigaste frågor med PM Nilsson, chef för ledarredaktionen, och ledarskribenterna Henrik Westman och Tobias Wikström. Vi ska börja och prata om vd-löner. Se upp för debatten om höga vd-löner, skriver du, Henrik Westman, på Dagens Industris ledarsida. Vad menar du?
Ja, det gör jag. Och det är ju passande med tanke på att LO idag också presenterar sin årliga rapport om maktelitens löner och ersättningar. Och det som vi har tagit tempen på i den här ledaren är de höga vd-löner som har kommit och som är kända nu redan i USA. Det dröjer ju ännu ett tag innan de blir kända i Sverige. Det dröjer till årsredovisningen när de kommer.
Mm. Hur hög lön ska en vd i ett svenskt storföretag ha då, Henrik?
Det är en bra och evig fråga, skulle jag säga. Under min förra runda på DI så var det ett ämne man pratade mycket om och skrev om. Och under mina 10 år i kommunikationsavdelningar i 3 av Sveriges största bolag så var det också en väldigt, väldigt delikat fråga. Men det korta svaret är ju att en vd ska ha en riktigt, riktigt bra lön om han eller hon är duktiga på att generera avkastning för sina ägare förstås. Och den lönen ska vara i paritet med vad andra vd tjänar på liknande bolag.
Okej, men intressant ändå. Lönen ska vara i paritet med hur mycket bolaget drar in till aktieägarna naturligtvis. Men här kommer man gränsa mig lite grann till frågan om bonusar. Vad är liksom, hur ska man vikta det? I Sverige har vi ju ändå en historiskt liksom lite, vi gillar kanske inte riktigt det där med bonusar. Vi har ju varit uppe till debatt åtminstone för ett par år sedan. Hur ska man se på förhållandet där mellan bonus och lön då?
Ja, jag tror inte bara att det är Sverige faktiskt. Jag tror att det är väldigt många länder, och du ser det då redan i USA eftersom många vd:ars löner har blivit kända där redan. Och tar man ett av de exempel som nämns i den här ledan så är det Bank of Americas vd. Han får då en ersättningshöjning med 30% och han tjänar då över 30 miljoner dollar. Och av det så är, tror jag, 28,5 miljoner kronor är ett slags bonus. Eller det är knutet till aktien. Så att det är den absolut största delen, vilket gör att den här typen av ersättningar kan förstås dra iväg oerhört. Och i tider där bolag pratar mycket om att engagera sig i olika samhällsfrågor och där en av de viktigaste samhällsfrågorna är ökade klyftor, så kan man ju tänka sig att här uppstår väldigt lätt ett trovärdighetsproblem om man är en företagsföreträdare. Att man ser det här problemet samtidigt som man har en lön som drar iväg upp i stratosfären.
Mm, 30 miljoner dollar för en bank-vd i USA. PM, är det rimligt?
Ja, där är vi ju inte i närheten i Sverige, vad jag vet. Finns väl ingen som någonsin har tjänat så mycket pengar?
Nej, inte normalt sett, men det finns ju undantag. Som det här ABB-fallet exempelvis, som är länge sedan nu. Mm. Men där det kan bli väldigt, väldigt höga ersättningar.
Det här att det är mindre debatt om det nu, eller jag upplever att det är lite mindre debatt om det nu jämfört med kanske 10 år sedan. Stämmer det, tycker du? Eller är det, och vad beror det på i så fall?
Jag tror faktiskt inte att det gör det. Som jag var inne på lite grann så är det en evig fråga, en evig debatt som kommer ofta här kring vårkanten när lönerna faktiskt blir kända. Och jag tror att man i år på goda grunder kan vara faktiskt förberedd på att debatten kommer bli extra intensiv. Mot bakgrund av just det som jag var inne på, att bolag har breddat sig utanför det som är deras kärnverksamhet. Man vill göra gott, man vill förbättra miljön, man vill engagera sig i frågor som inte normalt är det som ett företag engagerar sig i. Och där är den sociala biten, det är ju S-et i den här förkortningen ESG, en viktig fråga. Och här kan det då, tror jag, uppstå en dissonans mellan vad man säger och vad man gör. Och det tror jag faktiskt kan innebära att kritiken kan bli ännu tuffare, ännu hårdare. Och det är jättesvårt för företag att bara på siffergrunder förklara varför en vd är värd lika mycket som, säg, 30, 40, 50 genomsnittliga anställda.
Det finns en förmildrande omständighet med de här höga vd-lönerna, och det är att vem som helst kan nästan inte bli storägare i ett bolag. Det finns något exempel kanske, men man kan inte komma från ingenstans, oftast i alla fall. Men vem som helst kan faktiskt bli vd i ett stort företag och bli riktigt, riktigt rik. Så att det är ju någon slags maktbalans där då mellan de människorna som man hyr in till ett företag och kapitalägarna. Och kapitalägarna har vi en acceptans för att de kan bli riktigt, riktigt rika. De är riktigt, riktigt rika. Men det är någonting som är mer känsligt, politiskt känsligt, med att den inhyrda arbetskraften, vi kallar henne vd, blir riktigt rik. Varför är det så?
Jag tror kanske att det bottnar i just det här att det blir en sån enormt stor skillnad, och vi kanske lever i ett land, men nu pratar jag lite emot mig själv eftersom frågan är lika het i USA, som man får väl säga är ännu mer, vad ska man säga, de har omfamnat kapitalismen mer än Sverige. Jag tror helt enkelt att det blir den här kontrasten som är väldigt lätt att komma åt för den som är kritiker. Men jag tycker man ska vara väldigt, väldigt tydlig med att en bra vd som genererar bra avkastning ska ju naturligtvis ha en bra lön. Om den lönen är 5 miljoner eller 10 miljoner, det spelar ju kanske mindre roll om företaget är duktigt på att visa vad den här personen har gjort under det gångna året och hur mycket, mycket rikare faktiskt aktieägarna också har blivit. Att aktiekursen kanske har stigit, det är ett väldigt effektivt sätt att mäta hur bra en vd har lyckats, men också hur hög utdelningen blir. Och det här är ju företagsperspektivet när man ofta argumenterar för det. Att, men titta här, det är flera som har tjänat på att vd har gjort ett bra jobb. Mm. Jag tror att kritiken är som allra hårdast och tuffast av opinionsbildare, av aktörer utanför företaget. Som vi med stor sannolikhet kommer se idag när LO lägger fram sin rapport om maktelitens löner.
Samtidigt så när man då läser vad LO skriver i sin rapport Makteliten, som ju kom idag då den här onsdagen, så slås man av att de har då tre, tror jag, förslag på hur man ska komma till rätta med detta. Och då inriktar det sig inte mot höga vd-löner. För höga vd:ar betalar ju mycket i inkomstskatt och arbetsgivaravgifter fräter bort en väldig massa och så vidare. Utan då vill de höja kapitalskatten som vd:ar inte betalar normalt sett. De vill höja arvsskatten som inte har ett skvatt med höga vd-löner att göra, utan med ärvda tillgångar och så vidare. Så att deras förslag är totalt frikopplade från den här diskussionen om vd-löner och ingenting om hur man liksom ska agera på bolagsstämmor eller man ska reglera bolagen eller något sånt där. Jag tror att LOs militanta franska kollegor skulle tycka att det här är väldigt mesigt.
Mm. Det är känsligt med marginalskatter även i LO-leden verkar som då. Så att som kvalificerad metallare så kommer du över brytpunkten och då kommer ju förslagen bli annorlunda.
Hörrni, den här debatten då som återkommer, hur påverkar den företagen? Eller liksom är det bara en, ja, vi är här igen och sen så får vi se, händer ingenting?
Jag tror att det kommer påverka företagen mycket och man får verkligen hoppas att styrelsemedlemmar och medlemmar av ersättningskommittéerna funderar inför stämmorna så att de har en verkligt bra förklaring till vd-ersättningarna i samband med bolagsstämmorna. Och jag tror att det är jätteviktigt för att man inte ska hamna i en sån här trovärdighetskris, en diskussion kring det.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
För där kan man väldigt, väldigt lätt hamna. Så att man får hoppas, och det är väl ett litet tips jag kan skicka med, att företagen är extra tydliga med att förklara varför en vd är värd så mycket pengar och hur det har gagnat företagets ägare. Och det är ju där primärt som ett företag har sitt fokus. En vd ska generera bra avkastning för ett bolags ägare. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man förklarar det. Det svåra blir när man börjar gå utanför den vägen.
Mm. Kloka råd. Vi ska kasta oss vidare. Ämnet för diskussion är partiledardebatten. Vad bär ni med er? Vad var utpekande? Vad tänker ni, Tobias?
Ja, det var ju den här debatten i TV4 i måndags. Den var ju väldigt uppfriskande. Dels var det ju väldigt, väldigt mycket fart på den. Man märker ju att folk är sura på att de avbröt varandra och sådär. Men ja, det kan man väl ha olika åsikter om. Men det var en sak som jag ändå tyckte, som jag fäste mig vid väldigt mycket. Och det var att det här så kallade kulturkriget var helt frånvarande. Det fanns liksom inte de här anklagelserna om blåbrun och samarbeta med nazister och 30-tal och allt sånt där, som ju faktiskt var extremt plågsamt närvarande i debatten så sent som för ett år sedan, strax efter händelserna på Kapitolium. Utan nu stod alltså de här partiledarna lite huller om buller utan någon rimlig ordning, så här inte uppdelade i block, och de betraktades som sina företrädare för partier med de åsikter de har. Och jag tror ändå att tittarna fick en jättebra bild av hur bra de är på att föra fram sin politik, och ja, jag tyckte det var väldigt uppfriskande.
Uppfriskande, men vad kan man säga, någonting om det fanns några vinnare eller förlorare?
Ebba Busch är ju genial i debatten, det måste jag säga. Dels levererar hon ju one-liners som faktiskt passar in där hon säger dem. Det är ju inte alltid så, därför att en del partiledare får ju sånt här inövat och sen så vet, nu ska jag klämma ur med det här med liksom fisken i tidningspappret, och så blir det på fel ställe liksom. Men hon har en talang för det där, och hon är så självklar och hon bjuder på sig själv, och hon är säkert en person som man antingen gillar eller ogillar, men hon fixar debatten jättebra, så att hon är min personliga vinnare.
Liberalerna och Miljöpartiet under riksdagsspärren, hur skötte sig Nyamko och Märta Stenevi?
Sabuni tyckte jag skötte sig väldigt bra, måste jag säga. Och det skulle inte förvåna mig om det börjar lyfta lite för Liberalerna, eftersom deras bråk nu börjar ligga lite längre bak i tiden. Märta Stenevi, det är ju kanske ingen hemlighet att Miljöpartiets politik inte är den som vi så att säga driver på vår ledarsida. Så det är liksom lite svårt att värdera. Miljöpartiet blir ju bara mer och mer radikaliserat. Det är ju nej till allting egentligen. Och det märktes väldigt tydligt i diskussionen om gruvor. Att det fanns liksom ingen öppning alls. Att inte förrän vi har tömt varenda soptipp på varje liten metallbit så ska vi kunna öppna en ny gruva för att utvinna mer.
Okej, nu har vi gått igenom en turbulent politisk tid med olika allianser fram och tillbaka. Kunde inte identifiera några nya konfliktlinjer eller några nya händer som sträcktes ut någonstans mellan de olika partiledarna?
Jag tänker nog att den här konfliktlinjen, alltså blocklinjen, det som vi är så vana vid att betrakta svensk politik på i Sverige, att den var väldigt tydlig, även om, som jag sa, de inte stod enligt de här blocken i rummet. Men att det är fyra partier på varsin sida, och Centerpartiet protesterar nästan bara pliktskyldigt när man placerar in dem i det här vänsterblocket. De vet att så har logiken blivit. Och då har vi plötsligt två jämnstora block, och då minskar behovet av det här liksom fulspelet som har syftat till att göra partier liksom någonstans i mitten nervösa. Alla har på något sätt bestämt sig nu, och nu är det så att säga vägvalet, nu är det sakpolitiken som står i centrum, och det tycker jag är väldigt kul.
PM, vad säger du? Fanns det någonting som stack ut i debatten som du reagerade på?
Det är väl det här att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och även Miljöpartiet då, och till och med Centerpartiet, inte håller på att gräla på Sverigedemokraterna. Det har ju varit det obligatoriska inslaget nu i 10 års tid. Vid förra partiledardebatten, den som var i riksdagen i januari, då var det bara Annie Lööf som ägnade tid åt att gräla på Jimmy Åkesson för någonting han hade sagt på något sätt, tror jag. Men nu var det ju helt fritt från det. Och det är ju en scenförändring, eftersom det här fördömandet av SD är och har varit det gemensamma politiska projektet på vänstersidan. Så det betyder väldigt mycket. Om det här kommer fortsätta, det vet vi inte. Det kan hända att när vi är i augusti så kommer allting handla om att fördöma Sverigedemokraterna.
Henrik?
Jag är lite nyfiken på att höra vad du säger också, Tobias, om just det här bondupproret som det har skrivits en del och pratats en del om, just med anledning av Centern. Och kanske också med anledning av det som PM säger, att man inte längre har en gemensam nämnare lika stark i aversionen mot Sverigedemokraterna.
Mm. Jag tycker mig se att Centerpartiet blev lite överrumplad av det här bondeupproret. Det vill säga att folk på landsbygden, antingen man är bönder eller inte, men särskilt bönder, de är ju väldigt oljeintensiva, så att säga, protesterar mot de höga dieselpriserna. Och Centerpartiet känner nog att man var väldigt sent på bollen, och det är ju lite känsligt för dem eftersom det ligger fortfarande i deras identitet att de är ett landsbygdsparti. Att de är ett bondeparti. Det är deras historia och så vidare. Sen vet vi som läser de här väljarundersökningarna att det inte riktigt är så länge. Men det är ju viktigt för deras identitet. Och jag tror att det blev lite abrupt för dem. Medan andra som är vana att protestera mot höga energipriser, Sverigedemokraterna inte minst, men också Moderaterna och så där, var på den här bollen tidigare. Det tror jag är lite smärtsamt för Annie Lööf.
Om Vänsterblocket vinner, blir det en SC-regering då? Eller blir det en SMP-regering igen, tror du, Tobias?
Alltså Vänsterpartiet påstår ju då intensivt att de tänker rösta nej till en regering de inte sitter i. Så uppfattade jag det. Och det är ju samma formulering som Miljöpartiet har liksom kongressbeslut på sedan många år. Och jag gissar att det är därför som Socialdemokraterna inte har lyckats, och om de händelsevis skulle ha velat skaka av sig Miljöpartiet tidigare, att det har varit väldigt besvärligt, därför att det har legat i Miljöpartiets idé att vi ska vara med och styra. Vi är ingen proteströrelse vid sidan om, det är inte riktigt så vi vill jobba. Vänsterpartiet gör nu den här resan och säger att vi vill förändra. Det är vår politik som ska igenom och metoderna spelar så att säga mindre roll. Vår uppgift är inte, som jag tror att Nooshi Dadgostar, partiledaren, sa, vår uppgift är inte att dra Socialdemokraterna i vänsterarmen utan att faktiskt få igenom vår politik. Och då uppfattar jag att hon menar att ja, behöver vi få igenom det med Sverigedemokraterna så låt det ske. Till exempel.
Men avslutningsvis, det var den första partiledardebatten för den nya statsministern Magdalena Andersson. Hur skötte hon sig?
Ja, ganska bra tror jag. Hon fick högsta betyg i Expressen. I Aftonbladet så vann moderatledaren Kristersson. Men det är hyggligt tror jag. Det var ett svårt format, det var 30 sekunder långa repliker. Men det var inte, man kände inte att hon inte var med, utan hon var ju... Hon var inte så briljerande som KD-ledaren var, va? Men svårt att slå.
Jag tror att hon vill fylla upp sin statsministerroll, och då hon stod bokstavligen i centrum, och jag tror att hon själv kan vara väldigt nöjd med sin insats, därför att hon ska ju naturligtvis inte vinna på klatschiga one-liners som de här underdogsen som Ebba Busch gör, eller Nyamko Sabuni, och som alltid har varit en bra grej till exempel hos Liberalerna och Folkpartiet, att de briljerar fram vid ett val så att säga, men hon ska ju, ja, men det är ju regeringens politik hon står där och försvarar.
Stort tack Tobias Wikström, Henrik Westman och PM Nilsson. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Ansvarig utgivare för Ledarpodden är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.